skulle säga att det är väldigt stort intresse. Själv har jag haft många föreläsningar på senaste tiden just om testamenten och sen också om intressebevakningsfullmakter. Och det syns också på de föreläsningar jag har att det lockar väldigt mycket människor också. Det är nästan alltid fullsatta, oberoende vart man går och föreläser. Och så att det är helt klart att det är den sån sak som intresserar. Och förstås just oftast pensionärer som har börjat fundera på att borde de göra testament eller inte. Det är ju ett viktigt beslut. Jag brukar säga att det är kanske det största ekonomiska beslutet du gör i livet. Du egentligen förordnar om all din egendom som du har samlat under hela din livstid. Och det ska du bestämma vem som ska få det.
Tänkte jag här i upptaget ja. Konferensrummet, så jag tog det här i
tidsrummet. Okej. Stort och fint.
Ja, jag jobbar sedan lite över 2 år tillbaka. Jag jobbar på advokatbyrå. Jag jobbar som advokat och sysslar primärt med olika. Primärt skulle jag säga kanske mest med just familjekvarlåtenskapsrättsliga ärenden och sen också företagsärenden och motsvarande. Sen har jag den bakgrunden att jag jobbar som bankjurist också. Och lite över 2 år och i praktiken under den tiden så jobbade jag bara med såna familjerättsliga frågor. Testamenten med bouppteckningar, arvskiften och så vidare. Så att jag har kanske lite mer erfarenhet än de flesta advokater.
Om man ska prata om vardagsjuridik, vad behöver man lite till mans då?
Jag tycker det är viktigt att dels att man följer med i media. För oftast de här vardagsjuridiska frågorna lyfts fram ganska ofta i media, bland annat om testamenten och intressebevakningsfullmakter och så vidare. Så följer man med så har man ganska bra koll nu, tror jag. Sen förstås i vissa situationer så behöver man mera hjälp. Och till exempel om man behöver göra testamente eller behöver hjälp med arvskifte i något skede, bouppteckningar och motsvarande. Så då ska man anlita, man ska kunna känna de här situationerna att när klarar jag inte av det själv och kanske behöver en jurist som gör de här dokumenten.
Nå, vad är det första man möter, alltså när är första gången man brukar behöva hjälp av en jurist?
Jag skulle säga gällande vardagsjuridik så kan det nog vara just i samband när man går igenom en sån här livsförändring. Till exempel det om man gifter sig. Ett bra exempel, då är det bra skäl att tänka på äktenskapsförord. Men sen också till exempel om du får barn eller du gör någon större investering, till exempel köper ett hus. Typiskt exempel är att man är sambo och man har gemensamma barn och köper ett nytt hus och får ett stort lån. Och då är det oftast en stor förändring, men det blir större risker, juridiska risker, som du kanske borde förbereda sig för. Och just det här samboexempel som jag nämnde här, så där är ett typiskt exempel att kanske man borde fundera på då att ska man ha ett testamente om man är bara sambon, eftersom man inte har någon arvsrätt som sambo till exempel. Och om det händer någonting och ena sambon går bort, så då är det barnen som ärver det. Och det kanske inte är alltid så vettigt.
Nå, äktenskapsförord då, hur ska i stora drag ett sånt se ut?
Ett äktenskapsförord kan vara väldigt simpelt egentligen. Oftast är det bara en sida och kanske det vanligaste typen av äktenskapsförord är sådana här som vi kallar helt uteslutande äktenskapsförord. Det vill säga att ingen deras makar har giftorätt till varandras egendom. Som generellt sett så är det ganska ovanligt att människor gör äktenskapsförord.
Det är ovanligt?
Det är ovanligt, ja.
Borde man oftare?
Det är svårt att säga. Enligt min erfarenhet, de som vanligtvis gör ett äktenskapsförord är ofta sådana som har varit gifta tidigare, kanske har barn från tidigare, och när de gifter om sig så då vill de helt enkelt ha det separat ekonomi. Och det är också väldigt vettigt i den situationen. Sen andra typiska exempel är just företagare som kanske har alla sina tillgångar i företaget och gifter sig, så då kanske de vill säkerställa att vid skilsmässa att inte en del eller en stor del av företaget går då i skilsmässan till den andra parten. Men det kan ju vara skäl, till exempel om man får via arv, har fått före äktenskapsförordet en stor egendomsmassa om man vill skydda den, så då kan det vara skäl att göra äktenskapsförord.
Om vi hastar vidare i livet då, testamentet. När i livet ska man skriva testamentet?
Det där är en jättebra fråga och jag får det ofta på mina föreläsningar, just den här frågan. När ska man göra testamentet? Och faktum är att de flesta som gör testamenten är oftast i pensionsåldern. Det kan man inte förneka. Men min inställning är det att när man ska göra testamentet är det när du har börjat samla på dig tillgångar helt enkelt. När du köper ett hus till exempel gemensamt, får ett stort lån. Redan då borde man börja fundera. Har du inga tillgångar så då har du inte heller någon behov av testamentet. Så den där åldern har inte, skulle inte säga är avgörande. Tvärtom, eller jag skulle säga när du börjar samla på dig egendom, desto mer tillgångar du har, desto större orsaker det att göra ett testament.
Och hur ska ett testament se ut då? Vad ska man tänka på?
Det är så individuellt. Man behöver inte planera så jättemycket för det. Man behöver inte dela upp all egendom, till exempel bilen till en person och tavlan till någon annan. Utan de flesta testamenter görs nog att man delar, helt enkelt barnen delar, om det är 3 barn så är en tredjedel var. Att man behöver inte specificera det närmare. Men sen kommer det andra, just sådana här, till exempel man kan skriva in att maken, efterlevande maken får besittningsrätt till egendomen, och sen just giftorätten kan man utesluta i testamentet. Sådana saker som oftast som är kanske vanligare sen.
En sak som advokat Oskar Sundback anser vara försummad men mycket viktig är det att man borde utse en intressebevakare för sina ärenden ifall någonting händer med ens hälsa.
Ja, en annan sak som är jätteviktigt och som jag har försökt förespråka länge är just det här med intressebevakningsfullmakt. Och det är en sån fullmakt som du kan göra på förhand där du kan förordna en person. Oftast då är det om det är make eller barnen eller någon annan närstående som då fungerar som i praktiken en intressebevakare om det händer någonting till dig själv. Oftast görs de här fullmakterna just för det fall att man blir dement eller av olika minnesstörningar eller motsvarande inte kan sköta dina egna ärenden. Men den kan också gälla till exempel om du blir fysiskt skadad eller till exempel ligger i koma på ett sjukhus eller motsvarande, så kan man använda fullmakten. Och den fungerar i praktiken så att i det skedet först när det händer någonting, så då går den här fullmäktigen som det kallas, alltså den som har fått den här rätten att köpa den andra ärenden, så går med den här fullmakten till magistraten, får den fastställd, och då behöver man oftast ha ett läkarutlåtande då, som bevisar då att personen själv kan köpa det. Och är allting i, du har läkarutlåtande, du har den här fullmakten i original som är rätt gjort enligt lagens regler, så då fastställs den. Och i det skedet kan den här personen då fritt köta de här ärendena då, som står i fullmakten. Både ekonomiska ärenden och sen också sådana här ärenden som gäller ens person. Ekonomiska ärenden kan vara till exempel bank eller bankärenden, försäkringsärenden. Det kan vara att lämna skattedeklarationer. Allt som har med ekonomin också. Sälja egendom kan du göra. Och sen den andra, alltså de personliga ärendena, så kan vara till exempel boende eller sjukvård eller motsvarande.
Men jag tänker då i fall där man har en dement förälder, när det gäller att betala räkningar och sånt, är det inte så att folk gör det utan fullmakt?
Ja, det stämmer. Problemet är att det kanske inte är helt lagligt. Vi lever i ett sånt samhälle där just de här nätbankskoderna har blivit vanliga, att man betalar alltid via nätet. Och de här nätbankskoderna är ju personliga. Så du får inte använda andras nätbankskoder när du betalar till exempel en annans räkningar. Fast jag vet att det är väldigt vanligt. Men så ska du egentligen inte få göra. Och det är lite samma sak som att du ska använda du går in i en butik och använder någon annans ID eller annars bankkort.
När jag var till banken typ senast, så var det en äldre herreman som satt där och funderade att kommer min fru åt kontot om jag dör? Och jag lyssnar nog inte på hur diskussionen gick där i fortsättningen. Men det är ju också en relevant fråga att för barn eller make-maka om någon dör, att om man inte har den här fullmakten. Vad är det som händer då? För du har ju jobbat på banken också. Så.
Ja, alltså det beror helt på vilket konto och vems namn det är. För det första kan det ju vara om den avlidne hade ett eget konto helt, som bara står i den personens namn. Så då är det, då vid dödsfallet så övergår den här rätten till kontot upp till dödsboet. Och då beroende på vem som är delägare. Alltså om man har barn så är det oftast barnen då och maken. Om det finns en make som gemensamt bestämmer. Så i det fallet så till exempel om det är en maken de som vill ha till exempel använda betala räkningar från det kontot så har inte som utgångspunkt rätt. Eftersom det är liksom vid dödsfallet så är det dödsboet då. Och då bestämmer man gemensamt, alla delägare i boet bestämmer gemensamt över hur kontot ska användas. Så. Men sen finns det också den här gemensamma konton. Det finns olika typer. Det finns sådana här eller-konton som det kallas. Det vill säga att det är två ägare. Det kan kanske till och med vara flera, men oftast är det två ägare. Oftast är det makarna som äger gemensamt konto. Och är det ett sådana eller-konto så då får båda ägarna fritt använda det själv. Så i det fallet, om ena maken dör, så då har den andra maken trots dödsfallet ändå rätt att använda. Liksom, från bankens synvinkel har de rätt att använda det kontot också själv. Så till exempel är alla pengar, säger bara att det är 10 000 på det kontot, gemensamma konto. Så i praktiken så från bankens synvinkel så får den här efterlevande maken då lyfta 10 000 utan att banken reagerar. Men det betyder inte sen att 10 000 är den efterlevande makens pengar, utan egentligen bara hälften. Så man måste vara lite försiktig med hur man använder de pengarna också. Att när det är gemensamma så är det ju i praktiken så om det inte finns någon annan utredning så är det som det är 50-50 den fördelningen. Och sen finns det också sådana här gemensamma konton som kallas sådana här och-konton. Och det är i praktiken sådana konton där båda makarna, oftast då, eller båda ägarna, måste gemensamt samtycka till när man lyfter. Så då kan inte den ena parten bara lyfta fritt, utan båda ska vara med på det. Så vid dödsfall så då är det liksom, då kan inte den här efterlevande maken själv bestämma, utan då måste också den andra dödsboet helt enkelt samtycka till det också.
Men det finns undantag och det gäller sånt som begravningskostnader, berättar advokat Oskar Sundback. De får man betala utan samtycke från alla delägare i dödsboet, vilket underlättar saker och ting eftersom det kan ta 3 månader innan bouppteckningen där man reder ut hur många som är delägare i dödsboet är färdig.
Vissa sådana här räkningar på grund av att exempel begravningskostnader, vissa sådana här nödvändiga, alltså att du måste ju ha släktutredning, alltså ämbetsbetyg och sådana här som kostar. Det kan vara just minnesstunden och sådana här som kostar som uppkommer före 3 månader har gått. Och de har enligt bankpraxis så får en delägare betala. Så vissa räkningar kan man till exempel, vissa fakturor kan man som är nödvändiga för begravning och så vidare, så kan man betala eller en person utan att samtycka av resten. Men i övrigt så får inte, nu måste alla samtycka. Till exempel om den här dödsboet har tänkt att de har ett sommarställe och de då har påbörjat en renovering då, redan före dödsfallet personen dör och sen kommer räkningen efter, så i praktiken så kan man inte bara betala den räkningen utan man måste ha alla samtycke till det, eftersom det inte har med begravningen till exempel att göra.
Innan vi lämnar advokatbyrån i Vasa där advokat Oskar Sundback jobbar ska vi också säga några ord om skatteplanering.
Till exempel med testament eller med gåvor så kan man oftast minimera skatten på ett vettigt sätt. Och det är ju förstås viktigt, viktigt för många att man kan liksom, och där just när man gör olika dokument så där är det viktigt just att man har jurister som förstår den här helhetsbilden. Inte bara det där att man ska stirra sig blind på den här vad man sparar i skatter, utan man måste också se till exempel vad som är vettigt juridiskt sett.
Att, hur menar du då?
Ett exempel kan vara att skattemässigt kan det vara väldigt smart att sprida på egendomen på flera personer och till exempel ge det som gåva. Och ett exempel är det att man ger sommarstugan redan när man lever som gåva till exempel barnbarnen. Problemet är då förstås att om du har väldigt många barnbarn Så även om skatten blir liten så i praktiken kan det bli lite svårt om du har 8 barnbarn som äger då till exempel sommarstuga och vissa kanske är minderåriga och så vidare. Så någon måste köta om det här och då måste man ha alla samtycke till det här och så vidare som ägare om man ska renovera där och så vidare. Att, och då kanske man måste, om det är minderåriga måste man ha intressebevakare. Att juridiskt sett är det inte alltid smart, men skattemässigt kan det vara jättefiffigt att ge att många och minderåriga barn bara till exempel, men juridiskt sett så kan det bli nästan mer problem bara av att göra det. Och det här är en sån sak som en jurist som är specialiserad på de här frågorna förstår sig på. Och därför är det så viktigt att man går igenom de här sakerna just med en jurist som kan rådge hur man då. Ska man då kanske ge den där sommarstugan till barnen som är bara kanske 2 då, som ändå kommer överens och så vidare.